Predikotexten är Lukas 17, 20-30. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte som man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det, ty se Guds rike är mitt ibland er. Till sina lärjungar sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se där är han, eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. Det är liksom blixten flammar till och lyser från himmelens ena ända till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himmelen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. I det här stycket så undervisar Jesus oss om hur Guds rike kommer till oss här i tiden nu medan vi lever, och sen i härlighet på den yttersta dagen. Och så avvisar han också två frågeställningar. Och det är frågan, när kommer Guds rike och var? När ska Guds rike komma? Var ska det ske? Och människor har i alla tider försökt lista ut svaren på de här två frågorna, fast ändå inte är upp till oss att veta det. Och bakom frågan var ligger också falska förhoppningar om att Guds rike ska upprättas här på jorden som en synlig regim, att Messias ska anlända och upprätta ett rike där han ska regera med makt här på jorden. Så den här föreställningen om att Gud ska upprätta ett yttre synligt rike här på jorden och regera här på jorden, det är själva motorn bakom de här två frågeställningarna, när och var. Så på Jesu tid så fanns det ju en utbredd uppfattning. Man väntade Messias, men man väntade att han skulle upprätta sin regim i Jerusalem och regera med makt i hela världen. Så och de här judiska föreställningarna om att Jesus ska, att Messias ska komma och upprätta en regim i Jerusalem och regera med makt, och hans välde ska sträcka sig ut över hela världen, han ska regera i rättfärdighet här på jorden. Det har fått sin motsvarighet i kristenheten, i tanken på tusenårsriket. Så det är ursprungligen judiska föreställningar som på något sätt är importerade i kristenheten. Och det här, då kallar man i kristenheten den här jordiska lyckoriket för tusenårsriket. Och man har, det här är motorn bakom de här frågeställningarna, när och var. Man har försökt lista ut när Messias ska komma och upprätta det här riket och var han ska göra det. Och den vanligaste svaret på frågan var, det är ju då att han ska upprätta sin regim i Jerusalem. Så vi hör här i vår text att fariseerna kom och frågade Jesus när Guds rike skulle komma, och Jesus svarade så här. Och det är något helt annat än ett yttre synligt rike. Jesus svarade: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det Eller där är det, ty se Guds rike är mitt ibland er. Så Guds rike upprättas inte här på jorden så att de här två frågorna när och var överhuvudtaget är relevanta. Så Guds rike har upprättats här på jorden från tidernas begynnelse, och Guds rike ska fortsätta att upprättas här på jorden fram till den yttersta dagen, men inte så att man kan se det med ögonen. Ändå kan man hela tiden säga Guds rike är mitt ibland er. Det har alltid kunnat sägas. Så det kunde sägas till Abraham och hans söner, Guds rike är mitt ibland er. Det kunde sägas till Israels folk före det att de erövrade det utlovade landet, Kanans land. Det kunde sägas till Israels folk när de bodde i Egypten i fångenskap. Det kunde sägas till dem sen när de tågat in och bosatt sig i det utlovade landet. Det kunde sägas när David regerade i Jerusalem. Men det kunde också sägas när folket blev bortfört i fångenskap. Guds rike är mitt ibland er. Och Jesus kunde säga det till fariseerna, fastän hela landet var ockuperat av romarna. Och det kan sägas idag överallt i världen, Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är ett verkligt rike, och det upprättas här på jorden, men inte så att man kan se det med ögonen. Fast Guds rike är ett rike som man inte kan se med ögonen, så kan vi ändå bli varse Guds rikes närvaro. Och Guds rikes närvaro borde ha varit uppenbar för fariseerna. För Jesus säger på ett ställe så här. Det var när han inför deras ögon hade drivit ut en onda ande. Då säger han så här: men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Så hela Jesu verksamhet och hans predikan visar ju att Guds rike var där. Jesu under och predikan visar att Gud var verksam mitt ibland dem. Gud uppfyllde alla sina löften om Messias och Messias rike och vad Messias skulle göra och vad han skulle förkunna. Gud uppfyllde alla de löftena i Jesus Kristus. Där Jesus är och där Jesu evangelium förkunnas, där är Guds rike. Och Guds rikes medborgare, Guds familj, vi kan också bli varse dem. Därför att Jesus säger på ett ställe så här: min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Och att höra Guds ord och handla efter det, det är ju tecken på en kristen. Och där är Guds rike. Sedan Jesus på det här sättet undervisat fariseerna, så undervisar han sen lärjungarna. Men när han undervisar lärjungarna, då talar han inte längre om hur Guds rike upprättas här på jorden, utan hur det ska upprättas i härlighet när vid människosonens andra ankomst. Och när Jesus börjar undervisa om det ämnet, då liksom han visste vad de tänkte, han visste vilken frågeställning de sysselsatte sig med, och han föregrep det i sin undervisning. Och det verkar inte som att lärjungarna egentligen hade lyssnat särskilt noga på vad han sa. För efter när Jesus undervisat dem, så frågade de ändå genast: var då? Så fastän han just tagit upp den frågeställningen och avvisat frågan var, så frågade de: var då? Så han hade sagt så här: Man ska säga till er, se där är han, eller här är han, men gå inte dit och följ inte med. Och det här innebär ju att så fort någon tror, så fort någon människa tänker att nu har jag listat ut svaret på frågan var, ja då kan vi ju med säkerhet veta att då är det ett falskt svar och då ska vi inte gå dit. Så är det någon som säger sig, här är han eller där är han, ja då är det falskt. Då ska vi inte gå dit. Så vilket svar människor än tänker ut på de här två frågorna, när och var, så vet vi med säkerhet att det är falska svar. Det är fel. För vi ska helt enkelt inte ställa de frågorna när det gäller Guds rikes ankomst. Och vi kommer aldrig vidare, alltså hur än vi tänker och försöker lista ut hemligheter, så kommer vi aldrig förbi Jesus svar till någon noggrannare kunskap än det Jesus gav. Guds rike är mitt ibland oss. Så är det. Så har det varit från tidernas begynnelse. Så ska det fortsätta vara till tidens slut. Guds rike är där Kristi evangelium förkunnas. Och också när det gäller människosonens andra ankomst, alltså när människosonen kommer i härlighet, så är ju de här två frågorna när och var irrelevanta. För det första så är det ju inte upp till oss att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Så när Kristus ska komma, det är ju inte en forskningsuppgift för oss att nu ska vi utforska det här. Nej, det är inte upp till oss att veta. Och därför ska vi inte syssla med spekulationer när det ska ske. Förutom en sak, och det är att vi alltid ska vara beredda. Och för det andra så ska vi ju aldrig ställa frågan var. Ingen behöver ställa frågan var när det gäller människosonens andra ankomst. För han ska inte komma på någon dold plats, så att nu gäller det att lista ut det hemliga stället där han ska anlända, så att vi märker det. Utan hur ska människosonen komma? Jo, hans ankomst ska vara som då blixten ljungna, om man ser det från en horisont till den andra. Det är ingen som kommer att missa det, utan alla ska se det. Utan Jesus lär oss istället idag ett par andra sanningar som vi ska koncentrera oss på och ägna oss åt, hellre än att spekulera om när och var. Jesus undervisar lärjungarna att han inte skulle komma tillbaka så snart som de skulle önska det. Så han säger så här, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Och det här då han säger, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Vad är det han talar om då? Vad är det som kommer att få oss att längta efter att få se människosonens dagar? Men det blir ändå inte så. Det är lidande, va? Lidande och betryck. Så med de här orden så säger Jesus att hans kyrka här på jorden kommer att leva under sådana omständigheter, sådana förhållanden, att vi kommer att längta efter att få se människosonens dagar. Vi kommer att längta efter den förlossning, den räddning som då blir. Men vi kommer inte att få den när vi önskar det. Och den här profetian, det är ju det som har hänt i kyrkohistorien. Den här profetian har ju gått i uppfyllelse generation efter generation. Alltså, vi har det ganska bra just nu. Det är ingen förföljelse i Sverige, men det är hån. Så vi blir ju fortfarande utsatta för hån och lidande för Jesus skull. Men i vissa delar och i många tider i kyrkohistorien så har de kristna, det har varit farligt att vara kristen. Det har varit livsfarligt att vara kristen. Och man har fått lida mycket. Och mitt i lidandet så längtar man efter människosonens ankomst och befrielse och förlossning. Men att den här profetian om lidande har besannats generation efter generation, och generation efter generation av kristna har fått längta efter människosonens ankomst men ändå inte fått se hans dag. Det kullkastar ju ändå inte löftet, utan löftet står ju fast. Men lärjungarna behövde höra den här undervisningen, därför att det fanns liksom inte i deras tankevärld den här tanken att hur ser vår framtid ut? Är det lidande och betryck och svårigheter? Nej, de tänkte ju inte på det. Vad tänkte lärjungarna på när de vandrade med Jesus? Jo, när inte Jesus var där, då gick de ju och samtalade med varandra om vem som skulle få de främsta platserna i Messias rike. Och de talade om vem som var störst och främst av dem, och vem som skulle bli mest berömd och bli närmast Jesus när han då upprättar sitt rike och börjar regera med makt i Jerusalem. Vem ska få de främsta ministerposterna? Kanske Petrus och Johannes. Så de var ju inne i den här allmänna föreställningen då om att Messias skulle, när han kom, skulle han upprätta ett rike här på jorden. Och det skulle bli ett härlighetsrike. De väntar på att det skulle bli fina dagar framåt här. Men när Jesus förutsåg ju sitt lidande med väldigt klara och tydliga ord för dem. Men då står det att de förstod överhuvudtaget inte vad han menade när han förutsåg sitt lidande. Och också dagens text så förutsäger han ju sitt lidande. Han säger att en dag ska han komma med makt. Och hans ankomst ska vara sån att ingen missar det, utan som blixten som ljunga från en horisont till den andra. Men vad ska ske före det? Först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Och också de lärjungarna och de troende skulle få lida. De skulle leva under sådana förhållanden att de längtade efter att få se en av människosonens dagar, men skulle inte få se det. Så det är det första. Vad vi ska koncentrera oss på, det är ju att vi ber Gud om uthållighet och ber Gud om frimodighet att fortsätta varje dag vara hans frimodiga bekännare, så att vi inte tystnar under av rädsla. Och den andra saken som Jesus undervisade om, det var att hans människosonens andra ankomst skulle överraska de allra flesta här i världen. De allra flesta människor ska leva på ett sådant sätt att Jesu ankomst kommer som en fruktansvärd överraskning. Och då kan man ju undra, hur kan det vara möjligt när Jesus så tydligt har förutsagt sin ankomst? Och han säger, som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Och på samma sätt som det var på var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himmelen och gjorde slut på dem alla. Och på samma sätt ska det vara på den dag människosonen uppenbarar sig. På Noas tid så gav Gud även tid. Alltså på Noas tid gav Gud människorna 120 år att bättra sig. Och Noa kallas rättfärdighetens förkunnare. Folk hörde honom förkunna den kommande domen. De kunde till och med se honom på torra land bygga ett jättelikt fartyg, en stor båt, för att bli räddad undan floden som skulle komma. Men de brydde sig inte om det. De rev inte sönder sina kläder och satte sig i säck och aska och fastade som folket i Nineve gjorde när Jona kom och predika om Guds dom över stan för dem. Utan på Noas tid så fortsatte människorna oberörda sina liv utan tanke på det som förkunnades, och så kom floden som en fruktansvärd överraskning. Och på samma sätt var det på Lots tid. Lot plågades av det ogudaktiga liv man levde i Sodom, och han tillrättavisade dem, och de blev arga på honom för att han satte sig och ville vara domare över dem. De fortsatte obekymrade sina liv ända till den dag Lot gick ut och Gud lät regna eld och svavel över stan, precis som det var förutsagt, men det kom ändå som en fruktansvärd överraskning. På samma sätt ska de allra flesta människor vara oförberedda när människosonen kommer i härlighet, fast ändå är förutsagt. Och det här systemet vi har i Bibeln, som vi har talat om flera gånger, hur Gud gång på gång förutsäger och uppfyller. Han förutsäger och låter det gå i uppfyllelse, borde lära oss och alla att också de här förutsägelserna, det kommer att ske. Men de flesta tror det helt enkelt inte. Och de glömmer bort det som tidigare har hänt. Så de glömmer bort floden, fast den lämningarna av floden fortfarande är tydliga och påtagliga i naturen. Hela den dåtida världen gick under genom vatten i kraft av Guds ord. Och på samma sätt så är den värld som nu finns sparade till eld. Och när den dagen kommer, så kommer den som en fruktansvärd överraskning för de flesta. Och det är egentligen de här två sakerna vi ska koncentrera oss på, inte att spekulera om när och var. Alltså, vi ska vara uthålliga i lidandet och ständigt beredda för Kristi återkomst. Det är de två viktiga sakerna. Och de här två sakerna, uthållighet i lidandet och beredda för Kristi ankomst, de hör ju nära samman. Därför, en sak som kan få människor att vända Kristus ryggen och förneka honom, det är ju just lidande och förföljelse. För att undgå lidande av rädsla för andra, så döljer man att man är kristen, eller man låtsas inte om det, och till slut så förnekar man. Och är man då beredd för Kristi ankomst? Nej, då är man ju inte beredd. Vad var det som fick Petrus att tre gånger förneka Jesus? Och det var ju rädsla för lidande. Och var han då beredd för Kristi ankomst? Nej, han var inte beredd, utan han behövde ju omvändelse. Så de här två sakerna hör ihop. Och när lidande drabbar oss, alltså för lärjungarna, de som gick och tänkte att han ska nog upprätta ett härlighetsrike här, och jag ska ha den främsta platsen, jag får nog en jättefin fin position där. Alltså, de tänkte inte på lidandet. Men Jesus lär dem, förbereder dem för vad som ska komma, för att det inte ska komma som en överraskning. Så är det också för oss, att vi får lida för Kristi skull. Det ska vi inte tänka att oj, vilken överraskning, det tänkte jag inte på, det föreställde jag mig inte. Jo, Jesus har förutsagt det. Så lidandet ska inte drabba oss som en överraskning, lika lite som den yttersta dagen. Utan Jesus har förutsagt att de som bekänner honom, de kommer att få lida här på jorden. Men Bibeln lär oss att se på lidandet med nya ögon. Att lida för Kristi skull, det kallas att ta på sig Kristi kors och att följa hans fotspår. Och att lida för Kristi skull, det är nåd som skänks oss. Paulus skriver så här: ni har fått nåd inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Ni vet, efter Jesu korsfästelse så var ju lärjungarna väldigt rädda. De satt inlåsta av rädsla för judarna. Men efter att de sett Jesu fara upp till himmelen och efter det att de fått den helige ande på den första pingstdagen, då började de se på lidandet på det här sättet, den nåd. Efter Jesu himmelsfärd så började de frimodigt vittna först i Jerusalem. Och stora rådet försökte tysta dem, hindra dem från att tala. De grep apostlarna och lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sen släpptes de fria och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de ansetts värdiga att lida smälek för det namnets skull. Glada över att de ansetts värdiga att lida smälek för det namnets skull. Och Paulus lär oss också att det här lidandet för Jesus skull, lidandet för bekännelsens skull, det är ju inget som gör oss illa. Det är inget som skadar oss, utan tvärtom ger det något andligt gott. Han skriver: vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, och tålamodet fasthet, och fastheten hopp, och hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så Bibeln lär oss att se på lidandet på det sättet, alltså i ljuset av människosonens härlighet och människosonens ankomst. Och det är på det sättet som Bibeln som länkar ihop vårt lidande med Kristi ankomst. Och Petrus skriver så här: gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast ändå håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Advent är ju den tid i kyrkoåret när vi förbereder oss för Kristi ankomst. Och vi får ju idag lära oss att hans ankomst är säker, men den kommer kanske inte så snart som vi skulle önska, när vi får lida för hans namns skull. Vi blir idag varnade så att vi inte står lika oförberedda som den stora massan människor. Vi ska vara beredda. Den som håller ut i tron på honom är väl beredd och redo för den dagen. Och när vi håller ut i tron och sysslar med vår uppgift att bekänna Kristus, då kan vi också se fram emot den dag med glädje när han kommer. Och alla knän ska böja sig och alla tungor bekänna Gud Fader till pris och ära att Jesus Kristus är här. Amen, låt oss och be. Herre Jesus Kristus, bevara oss från otro och tanklöshet, världsliga bekymmer och rädsla. Ge oss frimodighet att bekänna dig inför andra och vara uthålliga när vi får lida för ditt namns skull. Du har lovat att ge oss stor glädje och tröst när du kommer tillbaka. Bevara oss i denna längtan. Bevara oss i denna väntan. Kom snart, Herre, i din makt och härlighet. Amen. Ska vi sjunga psalm 712, och den har vi i vårt liturgihäfte.